för red. Vi ska än en gång samla våra tankar i bön till vårt livs Gud. Mitt liv det är i Jesu blod, trots alla dödens piler. Går hela världen mig emot, i Jesu blod jag vilar. Det lindrar alla själesår, uppfrisker motet när jag går i sorg och tunga tankar. Lik skip som kastas runt av vind, då är hans blod mitt anker. Herre, tack att jag har fått ett ankerfäste för min själ. Och tack att det är du själv som har förankrat detta ankerfäste innanför förhängen. Och tack att du som har begynt en god gärning i oss, du har lovt att fullföra den in till Jesu Kristi dag. Och så vill vi ta dig på ordet och be dig om det. Det är så gott i vår hjälplöshet att få öppna vår sinn mot detta. Du som har påbegynt gärningen, du ska fullföra den. Så vet du, jag är lika hjälplös ikväll som förr. Men här är du som drev oss ut, må du röra vid den enkelte. Du vet vad vi tränger till. Herre, låt oss beröras av den himmelske världen. Amen. Vi ska läsa ifrån första Petrus brev kapitel 5, vers 6 och 7. Ydmyk dere därför under Guds väldige hånd, för att han kan upphöja dere i sin tid. Och kast all deres bekymring på han, för han har omsorg för dere. Amen. Här möter vi en förmaning och löfte vår blick upp mot Guds barmhärtighet och mot Guds omsorg för var enkelt människa. Ingen är undtatt vis han inte undrar sig. Men han vill löfte blicket vårt mot den omsorg som Gud har för den enkelte. Och du ser, den här påminningen, den är nödvändig den. För det att vår fallne natur, den blir så lätt överrumplet av prövelser, eller vad ska du säga, av bekymringar. För det att bekymringarna, de tappar oss för krafter, det gör det. De fanger vår uppmärksamhet. Det sväcker vår koncentration. Alltså det bekymringar är akkurat som ett litet hull i en ballong där siver luften ut alltså. Och då tänkte jag på det här som Jesus säger i Matteus 13 om att det som blir sådd bland törner, det är det där, säger han, som hörer ordet. Men, säger han, han säger att tidens bekymring och rikdomens bedrag kväler orden. Så det bärer icke frukt, säger han. Det är ganska allvarligt. Alltså, de hörer orden. Den sanne gode lärare, de hörer evangeliet. De hörer det livgivande budskap, själva saken. De hörer det. De hörer de rätta tinga. Men det bärer icke frukt. Det blir bara med att höra. Och kanske ge sitt bifall. Ja, detta tror vi. Detta håller vi för att vara sant. Men kära vän, hvis du finner det kristna liv utmattande och tröttande och att det tar alla dina krafter, då är du på väg in i en religion istället för ett Kristusliv. Och då vill jag gärna säga det, icke för dig att du önskar det, men kanske för dig du har icke fått hjälp till att finna vilen i Kristus. Vårt mani, han plejde att säga det. Det begynner alltid med vila, sa han. Ja. Det är det första steg på troens liv efter omvändelsen, det är vila. Han gick så emot när folk sa att det gäller att engagera dem, det gäller att få satt det i sving, det gäller att... Nej, sa han. Det gäller att få det in i vilen. Vile, vandre, vinne. Ja. Och ser du, får vi inte hjälp till denna vile så blir vi både trötta och slitna. Och när vi blir det, då blir nästa steg att vi blir upptatt av oss själv. Och så får vi fokus på vår egen mangel, vår egen skröplighet och inte minst vår egen synd. Och så blir det någon cirkelgång. Det är så viktigt, kära vänner, att lära sig att skilja mellan andliga traditioner och andlig verklighet. För Kristuslivet, troens liv, det är en verklighet. Kristus är verklig. Han är ingen seriefigur. Han är en verklighet. Och vi må få beröring med den verkligheten, eller blir det tradition. För du ser, en tro utan tegn, det är egentligen bara övertro. Och den är farlig, för den har icke liv. Plejer gamle Gunnar Nilsson, han är redaktör för något som heter Guds rikes röst i Sverige. Ja, man blir icke frälst vid att lära om kristen tro. Man blir icke frälst vid att lära om Gud. Och det är liten hjälp för oss. Att vi teoretiskt vet att Guds ord säger Gud gav oss icke motlöshetsånd. Det hjälper ju inte att jag hör det. När jag i mitt hjärta följer att det gäller i vart fall icke mig och i vart fall icke nå. Och många har väl hört det här ordet från Peters brev. Kast all din bekymring på ham. Men det är ju icke så stor tröst i det heller. När jag följer att det är ju akkurat det jag icke får till. Det här som jag har lim på handsken i mina, så att säga, när jag ska kasta fram med bekymringen. Tänkte på något jag upplevde när jag 8-9 år. Jag fick vara med en familj som skulle på cirkus. Och det var grejer alltså. Det var stor spänning. Och de var intresserade i både det ena och det andra. För mig var det stora, det var han clownen. Som prövde att kasta fram sig ting. Men han hade lim i handsken. Det kom alltid tillbaka. Han blev icke kvitt det. Han prövde en hejv, men det satt fast alltså. Och jag nog syntes det var morro. I ettertid har jag tänkt, jag följer det som någon gånger. Jag har jammen icke lust att hålla på mina bekymringar. Jag har så mer än nog av det. Och så har jag Guds löfte att jag ska få kasta det här från mig. Men det är som jag har lim i handsken. Jag är så hjälpelös. Kast all deras bekymring på ham. Alltså, jag tänkte ibland är det viktigt när vi läser. Det är viktigt att lägga märke till vad det står. Men någon gånger är det lika viktigt att lägga märke till vad det icke står. Ikke sant? Det står ju icke kast all din bekymring på ham, så du aldrig mer har någon bekymmer. Det hade du varit enkelt. Men han säger att grunden till att jag ska kasta bekymringen på ham, det är icke för att jag ska kunna leva mitt liv bekymmersfritt och lättvint. Men det är en bestämd grund, säger aposteln. Du ska kasta din bekymring på Gud, för han har omsorg om dig. Ja. Han är den enaste som grejer det, han. Jag har icke omsorg om mig, icke på rätt måte. Min omsorg är så präglad av egoismen och självlivet att det är en sorg. Men alltså, det är en gudomlig evig sannhet. Hör det, min vän. Gud har omsorg om dig. På namn, efternamn och födselsdatum. Det är personligt. För han har sagt, jag ska icke slippa dig och icke förlata dig, står det i Hebreerbrevet. Ja, Gud har sagt, jag ska icke slippa dig och icke förlata dig. Det är vi som slipper Gud. Det är gott att han där icke säger, jag har kört det. Icke mer intresse för ditt åndliga liv, då slipper jag taket. Du är lite för tungvind att jobba med. Alltså, Guds ord minner om oss, alltså, vi ska icke låta djävulen bedra oss till att tro att Gud har glömt oss når livet är vanskligt. Du ser, under alla livets forskjellige omskiftelser så är det så mycket som lägger som en tåke för blicken på Gud. Och är vi inte på vakt havnar vi fort i den fällen att følelser och synliga ting begynner att styra tankegangen. Och så tar de den plats som Guds löfter och tilliten till han skulle ha. Alltså, be om nåde och få lära dig att skälla mellan følelsen av Guds närvaro och den følelsemässiga förnemmelse av denna verklighet. Det är långt ifrån alltid jag føler att Gud är när. Ikke sant? Ena morgon så vaknar jag är så kjeleglad att jag är frälst. Det jublar och det bobler över. Ja. Tänk att det var för mig Kristus på krossen han. Nu går jag den livsens väg, nu synger jag den nya sang. Det är käckt att vakna. Men så nästa morgon alltså så är hjärtat dött och kallt och det känns som att vi Gud finns i en 1000 mil väck. Det är väldigt gott att veta att hans närvaro är akkurat detsamma. Då får jag träcka för gardinen och säga tack käre Gud. Att det står fast i himlen idag. Att Jesus har köpt mig fri och han är mig när. För jag känner det inte så. Så la inte den där förnemmelsen styra dig. Men tack Gud när du får nåde oss och förnämma det. Du ser, det är klippen som är Kristus. Han lär sig inte rocka. Det var i slutet på 80-talet. Jag var på Västland en plats. Och tigget pengar till trycking av russiska nytestamenter. Och så efter mötet så kommer det en kar och sa: ja, så här kommer du så frimodig här. Och du verkar så engagerad, sa han. Och tigger pengar till Ryssland och men alltså, ja, han var lite betänkt på liksom om det var bara det gällt eller om det verkligen var hjärtat det här, eller så han, eller om, ja, eller om det jag drev med bara var strå och halm. Det har du aldrig tänkt på, sa han. Jo, säger jag, det har jag. Jag har i grund tänkt mycket på det. Jag är inte alltid så säker på mina motiver. Men samtidigt när du ser en nöd och har möjlighet att göra något med den. Men jag sa det, kära broder, säger han. Låt oss nu se det. Att vid vägens ände ska det visa sig att Kurt Westmans, hans verk och hans gärning, det var bara strå och halm och det bränner. Så vill jag säga, la det bränna. För den grund som jag bygger min frälse på, den ska aldrig bränna. Den grund som min frälse vilar på, den är klippefast och den ska stå när allting annat faller. Och så vill jag inte vara så rädd för mina falska motiv och så rädd för att göra fel att jag inte gör någonting. Jag vill vara med så gott jag kan och förstår. Och så får Gud fälla domen. Och så är det så härligt att frälsen, det är Kristi verk. Frälsen vilar på klippen. Den kan ingen ta ifrån mig. Det handlar inte om någon prestation från vår sida. Det handlar ganska enkelt om ett tillbud från Gud. Och jag vet inte om du har det, men jag må liksom höra det på nytt varje dag. Jag vet det är sant, jag vet det är det, men jag tränger att höra det. För vad ska jag göra när jag varken ser eller följer hans omsorg? Hvordan ska jag där veta att han har omsorg för mig? När det i vardagen ser ut som han har glömt mig. Du ser, det som är upplagt och sällsagt, det tränger man inte att säga så mycket om. Det som är självsagt och upplagt tränger man inte ropa ut med så stora bokstäver. Men när Guds löfte säger något, och det jag synes och upplever i vardagen ser ut att vara det motsatte, där är det viktigt för Gud att ropa till min själ. Han har omsorg om dig. Du kan läsa om Abraham i Första Mosebok. I kapitel 15 så berättar han till Gud, och Gud kommer med ett väldigt löfte. Då protesterar Abraham och säger: vad ska jag med det? Jag ska ju snart dö. Jag ska ju gå barnlös bort, sa han. Ja. Det är viktigt ibland att vi förklarar för Gud hur det kommer till att gå för oss. Så han får det med sig. Han hade ju sagt: jag vill la din ett bli som stövet på jorden. Men det var ju 10 år sedan och ingenting hände. Alla yttre tegn sa att skulle inte tänka på det en gång. Men Guds löfte stod där. Och så säger Gud att han ska välsigna honom, och säger: vänta nu lite, säger: jag ska gå barnlös bort. Det kallas för att profetera i egen kraft. Jag har gjort det en del gånger, ja. När livet har böttat emot, när jag har mött något svårt och något som verkligen har gjort ont, inte sant? Då kommer mina tankar: oj, nu är det sån. Och så kommer det att gå sån. Och så om en uke då går det sån, och så orkar jag ju inte att leva. Nej. Tänk om jag istället sa att nu ser det hopplöst ut för mig. Nu står jag vid Röde havet. Vägen föran är stängt. Fjäll på bägge sidor, och bak kommer den mäktige fiende. Nu må du fortälla mig, Gud. Vådan i all världen har du tänkt att få mig ut av detta här? Då vill han fortälla det. Ja. Istället för att jag ska fortälla Gud hur det kommer att gå med mig nu, när det är så ont idag. Tänk, så dum man är. Alltså vis en man som Abraham kunde bli mer upphängt i livets yttre händelser än vad Guds löfte hade förkynt. Det är ju inte så rart att vi också kan bli det. Men alltså, husk i vart fall det som står här i Peters första brev 5, och vad det icke står. Det står icke: kasta all din bekymring på ham, du som allikevel är så problemfri och utan bekymmer. Då har vi ju ingenting att kasta då. Det är ju inte för att vi är problemfria vi ska få göra det. Det står heller icke: kasta all din bekymring, så blir du utan bekymmer. Men vi är tillbaka, jag repeterar bevisst. Han säger: kast din bekymring på Gud idag, för han har omsorg om dig. Ja. Tänk. Du ser, nyckeln till vår egen framtid och nyckeln till samfundets framtid, den ligger icke i hur mycket vi orkar eller hur mycket vi klarar. Det bygger icke på hur intelligenta vi är eller hur livets omständigheter ser ut att vara. Nyckeln ligger i vem vi tillber. Du ser, husk, Gud spör dig aldrig om något som du icke har. Läs från Första Mosebok till Uppenbarelseboken och se det människor Gud mötte. Tänk dig när Gud kommer ut i öknen till Moses. Han har ingenting. Han som var bland de rikaste och mest ansedda på jord där i Egypt. Och nu har han intet. Tänk. Han som hade levt mitt i det sociala centrum. Och nu har han i 40 år inte haft annat än sömmer att snacka till. Och så kommer Gud och säger: vad är det du har i din hand? Ja. Det enaste Mose hade var en stav. Där utifrån öknen. Och det var den Gud spurte efter. Lägg den på marken, sa han. Och den blev till en slange. Grip den, och den blev till en stav igen. Gud spör icke efter något du icke har. Det viktiga är icke vad du har eller vad du icke har. Men det som är viktigt är till vem du ger det du har. Det är viktigt alltså. Och jag tänkte på det alltså, att när trötthet och missmod kommer sigande in över oss, Det gör ju det av och till på grund av den där oöverkomliga spräcken mellan, vad ska vi säga, allt det vi ville och så det vi å andra sidan egentligen gör. Och visst är någon i tillägg får en vision om att vad vi nå må göra för att menigheten ska fungera, så blir ju missmodet totalt. Ibland har jag hört på prekener som jag kunde karakterisera sånt: kom alla dere som har tungt att bära, här ska dere få en byrde till, för ellers kan det icke ske något. Alltså, en ung nyomvänd gutt, jag gav han det rådet och sa att du må alltid pröva förkynnelsen. Hur ska jag kunna göra det, sånt som har varit frälst i 3 månader och icke vet någonting? Nej, så du vet kanske inte så mycket. Men du vet, man behöver inte veta så mycket för att bli frälst. Sen kommer ju lärdomen. Sen växer vi i nåde och kännskap underveis. Jag husker en gång i 1969, jag var satt hemma hos en kar som heter Øyvind Andersen. Och han fortalte mig att han hade varit och prekt på Blå Kors. Och där kunde jag ju inte hålla någon teologisk utläggning, sa han. Jag måste ju möta den på deras nivå, så det blev en enkel preken. Men jag förklarade dem också att det går an att bli frälst med ett minimum av kunskap. Jag sa rätt ut, det går an att bli frälst med ett minimum av kunskap, men jag nämnde inte ditt namn, sa. Och han tog sig an mig och mötte mig där jag var och lärde mig upp i Guds ord. Och alltså, det ska slå upp nu i Johannes första brev, kapitel 1, vers 1-3. Det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi betraktat och våra händer rörte vid om livets ord. Och livet blev uppenbart, och vi har sett det och vittnar och förkynner det livet det evige som var hos Fadern och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi för dere, för att också dere kan ha samfund med oss, och vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Magnus Malm, en svensk präst som jag har haft en god del samtal med genom åren, han sa det slik att märkte, sa han, att Johannes skriver icke om sina visioner. Han har ingen programförklaring. Han säger inte nu om hur vi ska bygga menigheten. Han talar inte i det hela tatt om något vi ska göra. Han är bara fylld med en stille glädje över att allt det vi drömmer om och längtar efter allerede är blivit en verklighet mitt ibland oss. Ordet blev människa. Ett helt konkret människa. Löften är från Gud och visionerna är konkreta. De är blivit iklädd kropp och ansikt, öje och händer. Och det är han som är trovärdig. Och menigheten, vem är det då? Ja, det är ganska enkelt de som samlas runt han. Enten det är en 3-4 sticken i ett litet lokal i ett hem, eller det är i en större sammanhang. Men alltså, kyrkan eller menigheten, det är icke en grupp med människor som har lyckats med att virkeliggöra något. Men det är en grupp människor som har tagit sin tillflykt till han som är den virkelige. Vi har så lätt för oss nu allt upp och ned. Men nyckeln i vår och menighetens framtid, den ligger ganska enkelt i vem vi tillber. Kast all deras bekymring på han, för han har omsorg om dig. Får du inte något med det, något annat för att preka ikväll, få det med det. Kast din bekymring på han, för han har omsorg om dig. Det är en gudomlig sannhet oavsett vad du måtte föle. Ydmyk dig därför under Guds väldige hånd, för att han kan upphöja dig i sin tid. Ju längre jag lever, ju mer ser jag kunnat är en ting. Och det är ydmykhet. Det är någon som de syns uträtta så mycket, det är så våldsamma grejer. Men vad jag ser efter det är ydmykhet.
Ja.
Jag tänker på en jag känner i Slovakia. Han är utdannad inför ekologisk skogsbruk och ekonomi från universitetet i Svålen. Han har teologisk ämbetsexamen. Han är teologiedoktor. Han har radiojournalistutdannelse. Han är utdannad radiotekniker. Han är snart 40 år. Han är en Einstein. Men han är så enkel. Och när vi går på gatan, det kan komma det mest simple spörsmål, så säger han aldrig, vet du inte det? Han säger aldrig, det var dumt. Men han kommer med en förklaring och en hjälp. Alltså för att säga sånt, jag har aldrig varit beskyld för att vara speciellt intelligent. Och så reser jag så mycket samman med han. Som utan tvivl utgör krämmen av intelligensen i Slovakia. Men jag följer mig aldrig dom. För han hörer Herren till och tjänar han. Och det är väl säkert 15 år sedan då. Jag skulle besöka han på slumsia i Bratislava. Och när jag kom upp där och såg lägenheten så tänkte jag, bor de här? Och med en unge. Och så kommer jag in. Och så säger han, är det inte fantastiskt? Jag måste säga, vänta nu, du har gått 2 år på Gimlekollen i Kristiansand. Du vet oss som vi lever i Norge. Du är inte sann hvis du säger att den här lägenheten är fantastisk. Det var inte det jag sa, sa han. Jag måste säga, visst sa du det? Är det inte fantastiskt, sa du? Ja, men jag sa inte att lägenheten var fantastisk. Jag sa, är det inte fantastiskt att Gud fann en lägenhet som är så billig att vi har råd att fortsätta att jobba i mission? Ja. Då är det hopp alltså. När du möter någon slike, då kan du ju inte när du kommer hem klaga för att ägget är hardkokt. Man finner ut att det finns ju faktiskt större problem än det. Alltså, både vi själv och våra samlingar ska präges av ydmykhet. Men det betyder icke att vi icke ska vara frimodiga. Vi ska icke vara försagda. Alltså, jag hade varit kristen 3-4 år kanske. Och så var det en som spurte mig vad jag hade för nådegave då. För att hvis man inte hade det så borde man ju inte farta runt med inte han. Ja, så jag då får jag det lite vanskligt. Jag kan i grunden inte komma på att jag har någon. Men jag tröstet med det att jag mente ju att jag, om jag inte hade någon nådegave direkt och inte var så begavet så var jag i vart fall lite ydmyk. Ja. Jag sa det. Man kan ju inte säga att man är ydmyk, för det är ju inte ydmyk sagt, inte sant? Så jag prövde mig på den att jag var lite ydmyk. Men du skönner, det var en officer på Frälsesarmén som tog av med det helt och fullt. Och avslört att det jag trodde var ydmykhet, det var en korsning mellan lavt självbild och latskap. Då är det jammen inte mycket igen. Jag hade ett litet halmstrå och det var falskt. Du, sannheten kan smärta. Men pris ske Gud, den sätter oss fri. Den kan göra något helt nytt i vårt liv. Och ser du ydmykelse förbi, för Gud är inte att gå kromböjd. Det handlar om att ge Gud rätt. Och så i allt det jag gör och tänker må jag huske, han har omsorg om mig. För allt det som är fött av Gud segrar över världen. Och detta är den seger som har segrat över världen, vår tro. Det är inte vi som har segrat över världen, men han vi tror på. Den som har sönnen har livet. Jag menar, det är ju nog att bita i för en hel kväll det. Kan det inte bli enklare? Den som har sönnen har livet. Alltså den som har så lite att stilla upp med att han har ett enaste hopp och det är att klynga sig till Jesus. Har du det sånt, så har du livet. ska få citera en god vän som jobbar som evangelist i arabvärlden. Jag ska inte säga vår. Och han sa det slik, husk, sa han, att Gud frälser ingen jöder. Gud frälser ingen muslimer. Och Gud frälser ingen kristne. Gud frälser bara syndare. Och salig är du om du kvalificerar till den gruppen. Jag skulle ej sörge, jag har ju en vän som bär på sitt hjärte min nöd. Min nöd sviver icke i löse luften. Den är icke likgyldig för Gud. Han bär min nöd på sitt hjärte. Jag har vandrat med Jesus i mörke och lys under växlande tider och kår. Men när allt om mig skiftet, jag i sang till hans pris, han är trofast idag som igår. Men jag är så bra att jag får följa han. Jag vet inte hur lång vägstump som är igen, men jag vet var jag skall. Jag har aldrig sett min jordiske far, jag var ju bara en ulycka jag. Aldrig sett min jordiske far, lyckte aldrig spore han heller. Men jag har fått en far i himlen. Och jag måste säga, livet är värt att leva, även om jag gråter mycket. För du skönner det att jag vet var jag kommer fram. Jag vet varför jag lever. Och jag vet var jag skall när jag dör. Och jag byter icke med någon. Och så ber jag bara att jag kunde få någon med mig på vägen, särskilt alla de mina. Kära vän, husk det här. Gud har omsorg om dig. Stäng icke ditt hjärta och ditt sinn för den omsorgen. Men säg, Herre, jag tränger den. Amen. Tack, käre Gud, att du är så nådig, kärlig och barmhjärtig. Att du ändå kan ha omsorg för en slik som mig. Jag menar, du känner mig ju. Och så bak fasaden. Du ser ju hjärtat. Och så säger du, jag har omsorg om dig. Herre, hjälp mig så icke kärlefänden får bedra mig och säga att Gud har glömt mig. Du vet, jag följer det sann mer än en gång. Men hjälp mig då de tankar kommer och ropar höjt till mitt eget hjärte. Detta är fel. För han som är sannheten, han säger, jag har omsorg om dig.
Thank you.